done a fantastic job. No one can deny it. The facts are the facts.
Donald Trump är presidenten som kallar sig själv för ett stabilt geni. Som twittrar med stora bokstäver och som ringer perfekta samtal. Anhängarna kallar honom för en fantastisk president som är bra för ekonomin. Medan andra ser en ologisk, lättretlig president som orsakar global instabilitet. Och vars perfekta samtal till Ukraina förde honom ända till riksrätt. Blir han då återvald den 3 november? I så fall blir han den fjärde presidenten i rad som lyckas med det. Om han gör det kan det hänga på små saker, och det ska vi gå igenom idag. För idag kör valkampen igång på allvar i Iowa. Och det betyder också att vi börjar med vår specialserie USA och Trump mot 2020. Jag heter Anna Bäck och återval är temat i den här första delen. Här i studion har jag historikern och USA-forskaren Oskar Winberg. Hej Oskar.
Hej.
Vad är ditt korta svar på frågan om Donald Trump blir omvald?
Nej.
Varför?
Han är helt enkelt en väldigt impopulär president och har varit det under hela sin presidentperiod.
Idag ska vi också höra den här mannen.
Will I vote for him again? Yes. Do I expect that he'll be elected again? Yes.
Det här är Texasbon Matt Clark som snart ska förklara varför han röstade på Donald Trump förra gången. Varför han tänker rösta på Trump igen och varför han tror att Trump blir omvald. Hur lyckas man då bli omvald? Vi har gjort en lista på 5 viktiga punkter och här kommer den. Fixa ekonomin. Ha ditt eget partis stöd. Hoppas på dåliga motkandidater. Starta ett krig. Och undvik skandaler. Och vi kör igång med den första som jag har kallat It's the economy, stupid. Uttrycket myntades av president Bill Clintons kampanjstab. Och redan de visste att det för en president som vill bli omvald gäller att fixa ekonomin.
Där, det är egentligen kanske den starkaste punkten för Trump, och det märker man också i att han väldigt, väldigt ofta tar upp ekonomin. Nu är ju faktum det att en president har ganska lite att göra med hur ekonomin ser ut i Förenta staterna, och det här är historiskt sant också. Men det är samtidigt sant att folk upplever att det är presidentens ansvar att det ska gå liksom bra för mig personligen, inte bara för ekonomin som helhet. Och i USA sen några år tillbaka, alltså under Obamas tid, så har ekonomin gått stadigt framåt och fortsätter med.
My name is Matt Clark and I am 55 years old. I don't feel that old, but I guess I am according to my birth certificate. I am a managing director at an investment banking and financial advisory firm. I live in a suburb of Dallas. Spend a lot of my time in and around sports, but I think if I had to put my finger on one thing that has helped shape me the most, I guess I would have to say that, you know, the guiding principle in my life is my Christian faith.
Matt Clark beskrev alltså sig själv som en 55-årig konsult som bor i en förstad till Dallas i Texas. Och sport har präglat mycket av hans liv. Men hans kristna religion är den viktigaste ledstjärnan. Han beskriver sig som konservativ. Och det betyder att han oftast röstar på republikanerna. För parti och världsbild är viktigare än person. En sak tilltalade honom speciellt hos Donald Trump när det var val senast.
I think the one thing that did appeal to me about Donald Trump was that he was not a career politician. He was a businessman and he campaigned that way. And broadly he campaigned to, you know, to run the country more like running a business. As a person that's been in the business world for, you know, over 30 years, I guess that had some kind of appeal to me.
Donald Trump var ingen yrkespolitiker och han lovade att styra landet mer som ett företag. Det här tilltalade Matt Clark som själv har arbetat inom affärsvärlden i 30 år. Och han är också nöjd med vad Trump har åstadkommit.
It's hard to argue that he hasn't done well. We have, you know, record low unemployment in all demographics. We have a thriving economy. Wages are on the rise, and we have low interest rates. At the very basic level of whether or not people are better off since he was elected, I think if you're honest, you have to conclude that the majority of people are, and you know there are certainly things that can be improved upon.
Det är svårt att hävda att Trump inte har skött ekonomin bra, säger Matt Clark. Arbetslösheten är rekordlåg, ekonomin tuffar på, lönerna stiger och människorna har det bättre. Men för vem går det bättre?
Det är ju frågan som är pudelns kärna egentligen i hela det här resonemanget kring ekonomin. Och det var ju så Trump också förde sin kampanj för 4 år sedan, nämligen med att hävda att ekonomin som på pappret såg ganska bra ut inte var alls bra eftersom det var vissa som hade lämnats bakom. Nu fortfarande ser det bra ut på pappret, men de här som lämnades bakom har egentligen inte ekonomiskt alls hunnit i kapp. Trump talar till exempel mycket om gruvarbetare i Pennsylvania och West Virginia-regionerna. Deras ekonomiska situation idag ser inte nämnvärt bättre ut än för 4 år sedan överhuvudtaget.
Hur viktig är den här ekonomin då för Trump, tror du?
Ja, alltså, viktig är den. Utan tvekan. Samtidigt så måste påpekas att trots att amerikanerna, alltså en majoritet av amerikanerna, godkänner hur han har skött ekonomin, så ser det inte ut att påverka hans opinionssiffror så där överlag. Som är en ekonomi som dagens ekonomi skulle man förvänta sig att en president skulle ha ett långt högre stöd. Republikanerna har ju splittrats i den mån att det finns en ganska högljudd, om inte betydande falang av så här konservativa republikaner som lovat att inte rösta på Trump 2016 och fortfarande står som en slags motståndsgard inom partiet, de så kallade Never Trumpers. Men det är inte endast de Trump behöver oroa sig över, utan han behöver också oroa sig att de här så att säga Trump-väljarna, de som tog en chans på honom 2016, som kanske annars har låtit bli att rösta eller rent av rösta på demokraterna, men så honom lite som en möjlighet att skaka om systemet. Frågan är om de 4 år senare fortfarande upplever att han är en sådan.
Tror du att då de här gruvarbetarna som du var inne på, den här vita arbetarklassen som ju egentligen förde Trump till makten, kommer de att rösta på honom igen?
Ja, till en viss grad. Jag tror inte kanske att det är hemskt relevant att de skulle i det här skedet överge Trump för en demokratisk kandidat. Helt enkelt därför att de demokratiska kandidaterna kommer att utsättas för väldigt, väldigt hård kritik, inte endast från republikanerna och president Trump, men också från det här konservativa eller höger mediaklimatet som existerar i USA. Å andra sidan så då är liksom frågan, kommer de att rösta alls? Och det är det viktiga för Trump. Och där tror jag egentligen att trots att vi ofta talar om dem inom ekonomi, så tror jag att ekonomi inte alls är den drivande orsaken varför de kommer att eller när de ska välja huruvida de går till röstningsbåse eller inte 2020.
Utan
jag tror att det är de här som man kallar kulturella frågorna, alltså Trumps kritik av immigranter, Trumps kritik av en slags elitmedia som han påstår existerar, hans kritik av feminism. Det är sådana här frågor och den här upprördheten som Fox News och överlag höga medier är så jätteduktiga på att liksom uppvigla en känsla av att det alltid är någonting som är fel och att man är ständigt hotad.
Men alltså när det gäller ekonomin, så där blir det ett plus i kanten för Trump?
Det skulle jag säga.
Om vi då går över till punkt 2, se till att du har ditt eget partistöd. Han hade ju in 2016 sitt eget partistöd, eller va?
Absolut inte. Det är någonting som man lätt glömmer, hur länge det tog för Donald Trump i primärvalen att ens vinna en majoritet av rösterna, det vill säga han vann de här tidiga primärvalen ofta med så där 20-30% av rösterna, men det räckte eftersom det övriga partiet var splittrat mellan en hel drös kandidater. Och ännu in till valet mot Hillary Clinton så var det alltså flera, eller otaliga kan vi nästan säga, framstående republikaner som sa att de vägrar att rösta på Donald Trump. Sen är ju frågan då, har det här förändrats till idag. Och där skulle jag väl säga att i viss mån ja, alla älskar en vinnare och många republikaner var villiga att förlåta Trumps alla synder så fort han steg in i Vita huset. Samtidigt så bör vi inte glömma att det finns en stor del av väljare som har lämnat republikanska partier eller inte längre identifierar som republikaner. Och de var avgörande, direkt avgörande i mellanårsvalet 2018 när demokraterna vann i sådana regioner där republikanerna länge har dominerat.
Så han har starkare stöd i sitt eget parti än vad han hade från början?
Han har starkare stöd, men jag tror att det bör liksom lite viftas med en varningsflagga att vi blir lätt blinda för hur starkt det här stödet är.
Men om vi talar då om det här egna partiets stöd, vad blir det för betyg där för Trump, plus eller minus?
Jag skulle säga att det är ett väldigt, väldigt svagt plus.
Punkt 3 då. Hoppas på dåliga motkandidater. Det har ju blivit nästan en sån här sanning. Och vi kommer att tala mycket om de här demokratiska utmanarna förstås senare. Men det har talats mycket om det här att de här demokraterna är dåliga. De är rekordmånga, men att utmanarna är dåliga. Håller du med om det?
Jag håller inte alls med om det där egentligen och jag har lite svårt att ens följa det resonemanget. Vi talar ändå om en grupp kandidater som har jättestort stöd inom det egna partiet, som har en bakgrund som är helt traditionell för presidentkandidater och i många fall har en väldigt, väldigt aktiv fanbas som definitivt inte upplever att det här är dåliga kandidater.
Varför säger man då så?
Jag tror att å ena sidan så är man lite blind för det här hur lite vi traditionellt har följt med amerikansk politik och i synnerhet de här utmanarna i ett så här tidigt skede. Vem 2017 i december hade ögonen uppe för Barack Obama eller ens när de tidigaste primärvalen körde igång 92 var Bill Clinton som sedan mera kom att liksom uppfattas som en jättekärna var inte överhuvudtaget en känd politiker i USA för att inte tala om här i Finland. Så jag tror att vi blir lite blinda för att hur lång processen ännu kommer att vara.
Och Bill Clinton vann väl inte ens i det första primärvalet i Iowa, om jag kommer rätt ihåg?
Nej, det tog honom faktiskt rätt så länge för att han plockade upp stöd främst i sydstaterna så att han kunde bli frontmannen.
Så att mycket kan hända ännu. Vem har bäst chans att klå Trump, tror du?
Jag har hört ofta att man talar om Joe Biden som någon slags representant för den här demokraten som kan slå Trump. De facto så visar opinionssiffrorna att demokraterna alla är ganska jämnt vid varandra. Och det här egentligen bara återspeglar en tendens där vi fokuserar väldigt mycket på person när det här valet huvudsakligen kommer att föras på basis av partitillhörighet och partiidentifiering.
Kom med en tippning, ett namn.
Jag skulle säga att hela den där frontgarden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Joe Biden, Pete Buttigieg, de har alla statistiskt likadana chanser att vinna över Donald Trump.
Som avslutning då på det här punkt 3, hoppas på dåliga motkandidater, blir det plus eller minus för Trump här? Minus.
Jag skulle säga att minus. Demokraterna har ett bra gard med kandidater i det här skedet.
Nu ska vi gå över till något som jag kallar för punkt 4, nämligen starta ett krig. För det brukar ju vara en sån sak som kan vara en fördel för en president som vill bli omvald. Om jag frågar så här, varför startade Trump inte ett krig för att försäkra sig om omval?
Ja, alltså Trump tror uppenbarligen på den här teorin. Det såg vi från hans tweets 2012 gällande Obama och Iran. Den här teorin om att ett krig skulle gynna en sittande president. Det finns dock väldigt, väldigt lite om någonting alls som tyder på att det stämmer i dagens USA. Det är alltså ett land som har varit i krig i Mellanöstern i snart 20 år, nonstop. Det är ett land som väldigt lite litar på den sittande presidentens förmåga när det kommer till utrikespolitik. Och det är ett land som inte tror på Vita husets uttalanden gällande utrikespolitik. Delvis på grund av hur man lurades in i Irakkriget och delvis på grund av att det här Vita huset under Donald Trump har helt enkelt kastat bort all trovärdighet med onödiga lögner om till exempel hur många människor som stod och tittade när han svor eden.
Så vad blir det här? Här blir det minus.
Ett minus.
Den sista punkten, undvik skandaler, punkt 5. Här blir det nu ett långt minus, det kan jag säga redan innan jag frågar dig, eftersom det har varit allt från porrstjärnan Stormy Daniels som hade en relation med Donald Trump, eventuellt också har fått pengar för att hålla tyst, till Rysslands utredningen om Trump-kampanjen samarbeta med Ryssland och sen sist men inte minst den här riksrättsprocessen. Hur illa är det för Trump att han har haft så här många skandaler?
Jag tror att det är väldigt illa. Det talas ofta om den här teorin om en teflonpresident där ingenting fastnar och alla skandaler bara rinner av. Jag tycker inte alls att man ser någonting sånt i Donald Trump, utan i opinionsundersökning efter opinionsundersökning så säger väljarna i USA att de tar avstånd från de här skandalerna som Trump har ägnat sig till. Och samtidigt tror jag att man ofta underskattar hur stora de här skandalerna är och hur klara bevis man har att Donald Trump har agerat fel, brutit mot lagen, missbrukat sin maktposition. Så jag tror definitivt att det här förklarar varför Donald Trump är så impopulär, trots då att, som vi har konstaterat, går ekonomin rätt så bra.
Jag frågar också det här av Texasbon Matt Clark om de här skandalerna, och så här svarar han.
Yeah, well, that's I don't know that we have enough time in this interview to go into all of those things. I think it's obviously a pretty broad question, and I would say it's a little difficult to answer in the context of a normal politician, since President Trump did not evolve from the normal political system or as a normal political candidate. In one sense, I think everything he's done has been surprising to me.
Matt Clark skrattar bort min fråga om alla skandaler och säger att vi inte har tid att i den här intervjun ta upp allt, och han tycker att frågan om någonting av allt Trump har gjort skulle ha förvånat honom är allt för bred. Istället vill han framhäva att Trump inte är någon vanlig politiker och att man därför kan säga att allt han har gjort är överraskande. Det kan bli lite oortodoxt när man är en annorlunda politiker, och Trump gjorde kampanj på att skaka om systemet, och det har han gjort, säger Matt Clark.
But he campaigned on shaking things up, and he's certainly done that.
Ja, vad säger du om, Oscar, om det här resonemanget?
Jag tycker att det här resonemanget är egentligen ett jättebra exempel på hur många Trump-väljare tänker och ser på den här saken. Och här handlar det ju om ett tankesätt där du söker, så att säga, bekräftelse för de ståndpunkterna du redan står på. Vi vet att om de här skandalerna som har drabbat Trump skulle ha drabbat till exempel en demokratisk president, ta Barack Obama som exempel, så skulle det ha varit nonstop skandalhysteri på Fox News och bland de här väljarna. Så det här är nog väldigt typiskt på hur kraftigt den här partitillhörigheten i dagens USA är.
Du kommer säkert ihåg den där bilden när Barack Obama gjorde det fatala misstaget att beställa Dijon-senap. Och det var någon som just påpekade att det här var den största skandalen under Obamas tid vid makten, att det ger lite perspektiv här. Nu vi börjar snart avrunda, men jag skulle vilja fråga dig så här, att Trumps stöd har ju ändå varit rätt konstant runt 40%. Tycker du att det är förvånande?
På ett sätt är det förvånande. Alltså, Donald Trump, hans tid i Vita huset har präglats av, som vi har konstaterat, skandaler. Det har präglats av alla möjliga misstag och missbruk. Så på det sättet kan man tycka att det är förvånande att siffran är så pass stadig. Å andra sidan så verkar det som om vi idag i Förenta Staterna upplever människor den här frågan som en vi mot dem frågeställning, det vill säga antingen stöder du presidenten eller så stöder du oppositionen. Och därför blir det väldigt lite fluktuation i de här siffrorna, eftersom folk är redan så pass låsta i sin egna position.
Sammanfatta, Oscar Winberg, vad hänger Trumps återval på?
Man kan på många sätt säga att 2016 var en perfekt storm för Donald Trump. Det känns kanske som om han vann med en betydande marginal, men vi måste komma ihåg att de tre delstaterna som var avgörande för att ge honom Vita huset, marginalen där var ungefär som 2 kvällar slutsåld Olympiastadion här i Helsingfors. Alltså under 80 000 väljare avgjorde valet 2016. Och det hänger på att återupprepa den bragden, och det sker genom att hålla sina egna egna anhängare väldigt upprörda, väldigt passionerade, väldigt hotade, och det hänger på att samtidigt hindra demokraterna från en enighet. Det gäller att slå ner dem, det gäller att också helt bokstavligt hindra demokratiska väljare från att nå röstningslokalerna. Och det är det receptet som han kan hoppas på i 2020.
Men det är långt ifrån säkert att han blir omvald alltså.
Jag skulle säga att oddsen är emot att han blir omvald i det här skedet.
Det var USA-forskaren Oskar Winberg som tippade att det inte blir återval för Trump. Du har lyssnat på den första delen av specialserien USA och Trump mot 2020. Jag och Oskar är tillbaka redan imorgon, och då har vi ett resultat från Iowa. Förutom Iowa handlar det imorgon om det märkliga valsystemet i USA. Och vi reder ut hur det kan komma sig att man kan få färre röster och ändå vinna valet. Om du vill ställa en fråga till Oskar, då går det bra. Då skickar du in den på utrikes@yle.fi. Jag heter Anna Bäck, och vi hörs igen imorgon.